Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis eller till exempel ja, precis.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Hej och välkomna till vår podcast Kulturbarnen.
Kulturbarnen!
Live från Pontus de Wolfs studio. Med mig, Ida Therén.
Och med mig, Pontus de Wolf. Följaktligen.
Ja!
Välkommen tillbaka hit, Ida.
Tack, vad skönt.
Det var ju flera månader sedan, förra året tror jag vi sågs tillsammans.
Ja, nu känns det som att vi är corona-safe och har säkert haft det flera gånger om, bara två.
Exakt, kanske har det i detta ögonblick. Ja, precis. Det var en kompis till mig som, så här, som jag noterade det med att nu hörs man inte i efterhand för att säga så här, tack för igår, vad trevligt det var. Utan det är så här, tack för igår, du kommer bli sjuk för att det är jag.
Men jag har ju fått en annan sjukdom, fast den är ju inte smittsam. Eller jag har en annan. Jag vet inte om det är sjukdom, men jag har ju glutenintolerans.
Ja.
Som jag har upptäckt på egen hand och jag har inte gjort någon sån undersökning. Men jag måste också säga att även om man gör sån här riktig undersökning så är det ganska opålitligt. Man måste typ göra en sån här gastroskopi för att det ska bli riktigt på ett giltigt.
Ja, liksom. För ett ja eller nej.
Ja, för blodproven kan vara lite falska svar och sådär. Mm. Så jag har tänkt, skitsamma, jag märker ju att jag mår skitdåligt om jag äter gluten och jag mår bra om jag inte äter det. Mm. Vad spelar det för roll?
Alltså, ja, ja.
Hade jag gått i skolan kanske man behöver så här, särskilt skolmat typ. Men nu är jag vuxen människa, jag äter ändå bara vad fan jag vill.
Mm.
Men jag var precis så åt Mexican fast food här innan och det var ju vegetariska strips som de sa var soja. Men så kollade jag upp det och så var det vete. Så vi får se om jag blir lite groggy och börjar typ läspa lite.
Ja.
så lite verkar full.
Ja.
Då är det det. Jag känner redan att min tunga är lite uppsvullen.
Ja. Jag känner att jag har lite rampfeber just för att vi ska ses tillsammans. Att det så här, nu ökar kraven på mina så här anteckningsblock och att, allt, att jag är så här uppstyrd och inte... Du kan inte se om vi... podda på distans så kan inte du se om jag har en så här Wikipedia uppe konstant.
Nej, men jag måste säga att du ser väl on brand ut, Pontus.
Tack.
Han har på sig ett par svarta byxor och en vit och rödrandig båtringad typ.
Ja.
Typ båtringad, ja. Killbåtringad tröja.
Ja.
Och ett fysiskt anteckningsblock.
Den är ganska somrig.
Ja, väldigt somrig.
Mediterranean. Det ser
ut att du ska ut och segla lite i Saint-Tropez på 60-talet.
Mm. Det vill jag.
It's a look. Precis. Men fan vill inte det.
Men ska vi presentera podden lite kanske?
Ja, det kan vi väl göra.
Ja, vi kan ju börja bakifrån. Musiken, den superbraiga musiken gör som min kollega Kanto.
Fantastiskt bra.
Och vi gör en podcast tillsammans om alla kulturämnen som finns. Typ. Och
hur är det att vara kulturarbetare? Helt mycket.
Ja, ur det perspektivet. Mm. Och söker en röd tråd genom alla liksom, kulturyttringarna som sker nu i veckan. Vi är i en expansiv fas kan man säga. Vi hoppas det kommer hända massa roliga saker till våren.
Och många nya som lyssnar, det är jättekul.
Ja, det är häftigt. Och vi vill att de ska få chansen att bidra till att det blir en bättre podcast av det. Och att den liksom hittar nya lyssnare och följare och sådär. Och idag så har jag startat upp Facebookgruppen. Eller Facebook-sidan.
Har vi en Facebook-sida nu?
Ja.
Då får du bjuda in mig.
Ja. Du är mycket snart inbjuden.
Men jag satt ju förra gången och klagade på hur dåliga Facebook-sidor är. Så nu får vi bevisa att jag har fel.
Ja, de brukar vara väldigt bra i början, noterar jag. Då är det häftigt. Det är också liksom enda sättet jag vet hur jag kan nå ut till mina vänner på Facebook. För att om jag inte ska sitta och så här, skicka mess till dem.
Man kan ju ha en Facebookgrupp.
Ja, det kan man göra. Mina tankar gick dit. Mm. Men det är lättare om vi vill dela events och bjuda in till grejer och sånt där. Att man har en sida.
Man kan ha öppen grupp.
Ja, det kan man ha. Det kanske
vi får
blir nästa
se.
Steg.
Ja, nu finns vi på Facebook i alla fall.
Mm. Och självklart finns det på Instagram också, men det vet ni redan.
Ja, när du sa
expansiv fas.
Trodde jag att skulle säga att vi är ju experter. Och det tänkte jag, åh vad skönt att du acknowledge my expertise.
Men det kan jag säga att vi också är.
Vad är du expert på, Pontus?
Jag är expert på musik och nördfakta om saker. Men även litteratur och film, sånt där. Så man kan säga att du tar väl ifrån det.
Ja, precis. Där känner jag ju, litteratur, där ligger jag ju mer på nördnivå. Mm. Litteratur och typ så här, allting kvinnor, eller så, alltså intersektionell feminism kanske, det hållet liksom. Alltså allting sånt, kritik mot systemet, där håller jag ganska hög flagga. Och sen även historia är ju också mitt ämne. Mm. Jag har ju pluggat historia på universitetet och bara allmänt väldigt intresserad. Och så lite mer så existentiella frågor. Men det dyker ju upp ibland i podden. Men ja, så det är väl mina riktiga... Jag har egentligen bara tre intressen.
Ja. Det existentiella för vår del är ju mer så här, kommer vi ha mat på bordet i slutet av månaden?
Ja, liv eller död stilen. Mm. Men alltså jag måste säga, jag har ju haft lite tur med senaste året, jag har haft lite så stipendier typ. Mm. Och då har man ju lite mer man kan planera framåt.
Ja, just
det. Och det, första gången jag fick ett sånt lite längre stipendium, eller första gången jag fick lite större summa pengar, det var när jag fick faktiskt ett ganska schysst förskott på min bok. Mm. Det var ju Missa mitt förlag, för jag har ju sålt inte så mycket, men det var ju schysst av dem. Då fick jag en substantiell summa och visste såhär, okej, nu kan jag betala hyran liksom flera månader framåt. Och det var den första gången som jag fick en rejäl klumpsumma av någonting.
Ja.
Det var kanske typ 4 år sedan, och sen tog det 2 år innan boken kom, och nu har det gått 2 år. Men jag kände verkligen så här lätt när jag bara, wow, då har jag hängt på en tråd i hela mitt liv. Alltså jag flyttade hemifrån när jag var typ 16-17 år. Nästan 20 år, i alla fall 15 år, hade jag liksom hängt på en tråd varje månad.
Mm.
Hela tiden.
Mm.
För jag har inte månadslön, så det är hela tiden liksom. Mm. Och sen plötsligt bara, oh my god, jag kan andas och typ bara vara i några månader och koncentrera mig på att skriva och inte behöva tänka på så här, och vilken skillnad det gjorde. Och sen sista tiden haft lite tur och fått lite sådana här stipendium och sånt, typ ett ettårigt från författarfonden och lite andra så här, lite längre. Och alltså det gör så otrolig skillnad, man kan planera lite.
Det är det som är så trist, att det är då man märker att man är bäst på att skapa också.
Ja.
Det är inte när man så här är tvungen, liksom. Då tar man ju ofta de dåliga besluten.
Jag såg någon tweet eller något Instagram-post för ett tag sedan som var just om det här. Typ att när folk har mycket pengar, till exempel har föräldrar som har mycket pengar och sådär.
Mm.
Väldigt ofta vänder sig folk till kultur på olika sätt.
Mm. Precis.
Om de inte själva är jättesugna på att tjäna pengar och starta företag och sådär. Mm. Och det är ju typ det, att människans naturliga tillstånd är ju skapande. Så det är olika hur nördig man är med det, så att säga, eller hur nischad man är. Men alltså, kan vi bara få skapa, så gör vi ju oftast det.
Ja, verkligen. Och annars, en annan typ av stöd är ju att man just är förmögen och supportar och köper konst och kultur.
Oh.
Det är också
drömmen.
Ja.
Alltså det köpa konst. Sen. Det är det enda jag vill göra när jag har pengar. Det är att köpa konst. Alltså.
Vet du var du kan göra det någonstans?
Nej!
På Liljevalchs vårsalong. Såklart.
Just det, man kan ju köpa grejerna där. Du har ju varit där, berätta.
Jag var där. Mm. För att nu känns det ju verkligen som att det är så här, museisäsongen. Alltså våren har satt igång.
Just
och förra veckan var jag på Modernas, den här utställningen. Svenska förvärv.
Svenska förvärv.
Ja, som vi pratade om i förra veckans podd. Och samma dag så öppnade vårsalongen på Liljevalchs för 101:a gången.
Oj!
Ja, de hade jubileum förra året.
Mm.
Men det är ju en årlig liksom, tradition där de samlar ihop mängder av konstverk från olika konstnärer i Sverige. Blandar liksom högt och lågt och... En bombastisk liksom trendspaning kan man säga. Eller den är ju mer så här...
Tvärsnitt.
Liksom. Ja, tvärsnitt. Mm. Verkligen. Om den här moderna utställningen var lite mer så här, nu ska vi försöka sia i vad som liksom ligger framför oss, så är den här verkligen så här, vad händer just nu?
Mm.
Vi tar in ett medelvärde, tvärsnitt.
Just det, vad finns det?
Mm.
Mm.
Och det var ju väldigt roligt, det var härligt att konstatera att det är mycket färg som finns just nu.
Jaha.
Det var väldigt, jag var där för 10 år sedan, då var det liksom så här, Joakim Nordström trendade.
Ja, och, så här teckningar. Och,
ja, det var allt var grått liksom, eller i trä. Men nu är liksom färg är väldigt tillbaka etablerat.
Men jag har fått en intryck också på konsthögskolorna. Jag har hört lite så här snacket gott både bland lärare och elever att man har rört sig mycket från det extremt konceptuella som dominerade väldigt länge. Mm. Mycket så här betongblock liksom. Mm. Man bara så här, är det ett konstverk eller är det en del av ett byggarbete? Typ ja, så. Ja. mycket sånt liksom. Mm. Men nu har det blivit mycket mer måleri, alltså figurativt. Mm. Och rört sig mer mot det här lite mer traditionella figurativa måleriet. Och, så att det är väldigt kul. Jag tycker väldigt mycket om det. Så ja. Jag blir väldigt glad att se det. Och de har ju sett, jag tror det är lite så här. Kan man säga att det är en Sara Vide Eriksson-effekt kanske?
Det vill man.
Hon har ju börjat, alltså hon är ju i min ålder och har varit... hon gillade min bok. Ja. Mm, jag vill bara slänga in den här.
Gillar
finns
henne
i affären? Finns på, oh, vänta, jag måste bara säga en sak. Min bok finns på Rean. Som aha. börjar nu. Den, nästa vecka.
Ah, ja, ja.
Jag säger det nu innan jag glömmer.
Ja.
För typ så här 70 spänn. Alltså, mycket alltså billigare än vad jag betalar mm. att köpa. Alltså mina stora boken, inte pocket utan den här liksom stora versionen. Mm, mm, mm. Så den kan man köpa om man ger bort det precis.
Mm.
I alla fall, Sara Vide Eriksson, hon har ju fått jättemycket framgång de sista åren. Ganska länge, nu ska jag säga kanske 10 år ja, egentligen. Ja. Och det är ju ungt för att vara konstnär.
Ja.
Och hon målar ju väldigt figurativt.
Mm.
Och jag tror att det har blivit... Jag märker det, jag pratar med yngre konstnärer. Jag har till exempel en kompis som lyssnar på podden. Mm. som går på Mejan här, Kungliga konsthögskolan. Och hon är också väldigt stort fan. Hon blev helt still sen jag bara... Jag har ett Sara Vide konstverk hemma. Typ. Jag köpte det en gång i tiden. Skitstort. Och hon typ, tror jag ljög. För hon bara, oh my god, starstruck. Mm. Så jag tror att det har gjort att många unga konstnärer nu söker sig, inte bara hon, men det finns en stark rörelse mot figurativt.
Ja. Och det är en rolig grej att de, väldigt mycket är väldigt prisvärt på vårsalongen. Och väldigt många är liksom up and coming konstnärer. Så vill man slå till på ett konstverk så är det ett ypperligt tillfälle.
Och har du liksom, gjort det?
Jag har inte gjort det, men jag blev ganska sugen på en...
Nej, säg inte vilken det är.
Nej, okej. Okay. Jo, men jag måste. För att den är säkert redan såld.
Aha, okay.
Men en konstnärinna som heter Caroline Lindhult.
Mm-hmm. Och nu jag tar på också en liten bok här.
Ja, jag köpte det i katalogen.
Jaha.
Som jag rekommenderar. Det är alltså alla verk finns i deras katalog.
Ja.
Så det är därför jag... Då kan man liksom ta med den till sin studio och visa kompisar som du.
Ja,
men hon har gjort den här fyra porträtt. Berätta vad du ser.
Ja, just det. Det känns ju som en Zoom-möte.
Det är ett Zoom-möte. Mm. Det är det som jag tyckte var roligt.
Nej, det var kul faktiskt.
Men de kostar 8000 styck. Så att jag vet inte, ska jag köpa... Jag kanske bara har 24 000. Vilka tre ska jag ta då? Alltså då faller ju lite...
Nej, man vill ju ha alla fyra. Det är alltså fyra porträtt då, och fyra kvinnor utgår ifrån som sitter ihop. I en kombination då.
Och då vet man inte riktigt om de pratar med varann eller vad det är. Men det är ju ett form av, en form av motiv som inte existerade före Zoom.
Det där är, alltså, I like it. Jag har faktiskt inte sett något konstverk. Det finns kanske andra som gjort det här, men jag har inte sett det förut. Jag var jätte... Ja, jag fattar att du följde för den här. Alltså.
Och det finns ett NFT-verk där i också. Som har fått mycket uppmärksamhet. Som kostar 1 miljon.
Ja, det tänker jag absolut inte köpa.
Där, den gröna. Säg vad konstnären heter.
Göran Broberg.
Ja, just det.
Det är ju ett bra sätt att få ett snack i alla fall.
Ja, det kan man säga. Tidningarna plockade upp det.
Ja.
Men jag var även inne på det här Liljevalchs Plus.
Ja,
den här mycket, den mycket omtalade byggnaden som är någonting helt otroligt inifrån. Så den måste man ju verkligen uppleva. Ah. Och där hänger Linn Fernström just nu.
Aha.
En annan kolorist som väldigt, säkert har...
Lite samma stil, inte samma stil, men det är lite samma håll ändå som vi pratade om tidigare. Det här med figurativa nya måleriet som precis. Ändå är traditionellt men ändå känns modernt. Lite och, som Sara Vide. Och
väldigt mycket en bidragande faktor till att färg rules just nu.
Nej, men jag ser gärna mer färg. Jag är, jag är glad att se det.
Och vi gick dit en torsdagkväll. Och de har ju värsta lifehacket. Torsdagkvällar är ju ofta, då är både Nationalmuseum och Liljevalchs öppet till 8 i Stockholm. Och Moderna är det på fredagar. Men Liljevalchs har även fri entré på måndagar. När alla andra museer är stängda. Det är ett bra lifehack att veta. Jag gjorde faktiskt så, jag skulle träffa en kompis. Vi har inte setts förrän innan coronan, typ.
Oj.
Eller vi har setts lite Vi var på restaurang i den där förra pausen. Alltså efter sommaren. Mm. När det var, man trodde det var lite normalt.
Mm.
Men så skulle vi gå på restaurang igen. Och då kom jag på så här. Men vi går på museum istället.
Mm-hmm.
För att så här, orka sitta och möga i ett... så här, ja, då var man här igen då.
Alltså liksom orka sitta och prata med min kompis. Ja. Och
nej, men det blev mycket friare att liksom gå och göra någonting.
Jo, walk and talk.
Mm.
Mm.
Det var väldigt bra.
En dejt helt enkelt.
Ja.
Jo, men jag var ju också på Moderna och kollade lite där på utställningen då.
Ha?
Som vi pratade om sist.
Mm.
Nu har vi redan pratat om den en gång. Men jag var på den i helgen och träffade också en kompis till mig som bor i Paris.
Mm.
Och sen så har jag också jobbat lite grann. Jag håller på med min bok hela tiden. Mm. Så det är ju inte så mycket nytt ämne. Ida skriver på sin bok. Men jag är ju i en väldigt underbar fasen nu att jag har kommit väldigt långt med texten.
Ja.
Så nu är det bara att fortsätta skriva och fylla på och redigera, vilket är det jag älskar mest i hela världen, när man kan faktiskt vara kreativ och inte bara sitta och, det tog mig över ett år av i princip bara research, alltså bara läsa och liksom ta anteckningar, vilket också är kul, för jag gillar ju historia och sådär, det är ett historiskt ämne jag skriver om, men nu är det inne i den kreativa fasen, jag kan bara gå loss och vara lite mer skapa, så det är väldigt kul. Så nu har jag uppe i, jag tror jag hade 300-400 sidor som ändå är läsbara.
Mm.
Jag tror kanske det är typsnitt 14, så det är lite, kanske 300 sidor i normal.
Ja.
Men det är ganska mycket.
Mm.
Så att nu är det bara frågan hur mycket som ska vara kvar och hur mycket som ska redigeras. Så att jag är väldigt inne i det. Men jag har också gjort lite frilansjobb som jag nämnt tidigare. Eller jag gör ju hela tiden frilansjobb, men när det kommer upp liksom. Men jag har gjort en hel del intervjuer sista tiden. Och jag har tänkt på en grej som jag ville ta upp i podden, som jag har märkt av. Alltså jag har ju jobbat som journalist sedan jag var 13.
Yeah.
Så det är ju några år nu. Och det började med att jag var på lokaltidningen i Värnamo och skrev ganska mycket faktiskt under tonåren. Först på ungdomssidorna och sen som sommarvikarie i princip varje sommar under gymnasiet från typ 16 till 20 kanske.
Mm.
Och sen i perioder har jag varit vikarie längre tider och sen har jag börjat runt 25 börja frilansa, så att jag har i princip försörjt mig på att frilansa i 12 år nu. Eller förutom då.
Grattis.
Tack. Ja, förutom då de här sista åren jag har försökt bo hos mina föräldrar och haft stipendium. Så jag har jobbat väldigt mycket mindre. Men jag har märkt då av allt det här. Jag vet inte hur många intervjuer jag gjort under årens lopp. Jag har säkert gjort liksom tusentals intervjuer.
Mm.
Och jag måste säga att jag är faktiskt ganska bra på det. Jag har fått höra det flera gånger. Både av dem jag intervjuat men också av folk har jobbat med, när jag haft fotograf eller så har jag fått höra att de bara, wow, du är så bra på att få folk att öppna upp och liksom känna sig bekväma. Mm. Och mitt knep, jag vet inte om det är så uttalat, men jag är väldigt bra på att öppna upp själv.
Mm.
Alltså jag kan bara så här, mitt liv suger, jag är ensamstående sedan 5 år tillbaka, jag har inga pengar, bla bla bla. Och då är liksom ribban så låg, vad ska de säga? Då måste de också säga någonting.
Ja.
Alltså det är inte så att jag typ gör det med flit, det är bara som jag är som person, men effekten blir, har jag märkt, att de också känner sig, oj, nu är garden helt nere.
Ja.
Då är det bara att snacka liksom. Ja. Och så glömmer de bort att, oj, det här är ju faktiskt en intervjusituation.
Mm.
Och tror att jag inte har någon aning vad jag håller på med, för att jag sitter bara och babblar.
Mm.
Men jag har jättebra koll på läget. Och texten blir oftast väldigt bra liksom.
Mm.
För att jag kan det här så mycket, så jag frågorna kommer automatiskt, fast det låter som att jag inte ens frågar någonting.
Nej.
Det blir ändå bra typ.
Ja.
Så det är jag faktiskt väldigt stolt över. Det är ju lite synd att jag är stolt över något som jag egentligen inte bryr mig.
Nej, det här får du passa dig för. Vi det pratade vi om i förra veckan också.
Ja, man ska inte vara bra på någonting som man inte gillar.
Nej.
Just intervjuer tycker jag är kul. Alltså jag gillar verkligen intervjuer. Kanske man skulle göra lite mer, kanske göra det mer på ljud eller video.
Nödvändigt ont i journalistik.
Ja,
inom
precis.
Journalistik kanske.
Men alltså, jag tycker om väldigt mycket djupintervjun. Så. Det är ju med att jag inte är intresserad av att skriva nyheter eller så. Men med det här lilla hela bragget. Jag tycker jag förtjänar det. Jag säger bara state facts. Jag är väldigt dålig på många andra saker. Kan inte laga mat, kan inte städa. Men det här tycker jag ändå att jag är bra på. Men då har jag märkt en grej. Sista tiden har jag gjort flera stycken intervjuer. Så det är alltså inte bara en person specifikt, utan det här är flera återkommande grejer.
Mm.
Och jag tycker att jag har märkt en skillnad i de här då 30, vad blir det? Är det 30? Nej, 20 år. 12, nej, 36 minus 12. 20-någonting åren som jag har hållit på att intervjua folk professionellt.
Mm.
Har jag märkt en stor skillnad i hur jag blir bemött som journalist.
Jaså.
Och skillnaden är då att jag tycker att förut fanns det någon slags respekt typ för det att så här, ah, men du är journalist och du kan ditt jobb, kanske inte när jag var 14, men jag var ändå lite så här, ah, men du ska skriva intervju med mig, okej. Okay. Men jag tycker att det har jag märkt det väldigt påtagligt nu, för det var så här, jag har inte gjort intervju på något tag, på kanske ett eller två år nästan, och plötsligt så, eller bara ett fåtal, och så plötsligt så var det flera stycken på raken som jag gjorde, och jag kände bara, men herregud, vad alla ska liksom peta i texterna och liksom, vad händer typ? Varför tar folk inte, litar de inte på mig? Att jag vill göra bra text, eller har jag blivit sämre?
Är de liksom inte livrädda för mig? Ska de lägga sig i det här?
Nej, men alltså jag är ju väldigt snäll när det kommer till intervjuer. Jag har aldrig varit en så här politisk reporter, utan det är alltid så mysintervjuer med. Så det är ju inte så ofta jag skriver någonting som ska skada någon, utan det är ju oftast, det är ju inte hänga ut någon, det är ju så här mysstilen. Men ändå är folk inne och ska peta mycket mer än jag var van vid.
Ja.
Och det är så här, oj, har jag blivit sämre? Eller har det hänt någonting? Och då tar jag upp det här med lite kollegor till mig som också jobbar med att intervjua folk som är journalister och sådär. Och det verkar vara en ganska utbredd epidemi.
Ja.
Och men tänker man efter så är ju skälen förmodligen helt logiska.
Ja.
Och det är ju då för att det blir så himla mycket värre om man säger fel.
Ja, det är ja, absolut.
Alltså om du skriver ett citat som är taget ur sin kontext och det kommer ut på internet. Du kan bli, ditt karriär kan bli förstörd. Alltså ditt liv kan bli förstörd. Du kan få en svans, du kan, efter det du kan få massa hundratals tweets på dig. Du kan, alltså det är psykiskt påfrestande. I alla fall om man är som mig, en riktigt softy. Alltså jag har bara fortfarande återhämtat mig efter min elaka recension jag fick som typ sågade mig fotknölarna. Jag fortfarande behöver gå i terapi för det. Alltså, om man är som jag, som är en superkänslig person, det är ju fruktansvärt att hamna snett. Alltså skulle någon ta ett citat ur kontextet och sådär. Så jag förstår att folk har blivit mer bekymrade och behöver kontrollera mer. För det är mycket större stakes. Förut hamnade den en papperstid någonstans, ingen såg det. Nu finns det överallt på internet, vem som helst kan hitta det och googla runt och slänga ut det. Alltså, innan var det mer så här, aha, det här är forumet, det här är en typ kulturtidskrift och man pratar om det här. Också att forumen var mer slutna, liksom, man visste sin publik. Nu har man ingen aning vilken målgrupp som kommer plocka upp den här texten och försöka göra det värsta möjliga av det. Både liksom på alla håll och kanter, alltså både nazister och feminazister. Alltså. Ja. Så det är som allting är plötsligt väldigt mycket farligare. Och det är ju en jag försöker inte säga att det är dåligt att folk inte kan slänga ut vad som helst. Det är ju jättebra. Alltså vi kan inte, men folk åker illa ut om de säger någonting rasistiskt eller korkat eller dumt. Det är ju jättebra. Men det är ju väldigt synd om någon som faktiskt inte menar illa plötsligt hamnar snett liksom. Så jag förstår att folk är mycket mer ängsliga och vill liksom dubbelkolla bilden innan de läggs ut, och man vill kolla texten för att den här bilden kommer finnas på Google Search foto i resten av ens liv.
Och den i sin tur kommer ju användas som pressbild eller eventbild eller liksom slussas vidare så det blir någon slags så här visklek. Liksom.
Exakt, för jag kan ta en bild på när det var ju lokaltidningen, ingen såg någonsin igen. Och nu är det liksom bilder på mig som är skitfula som är tagna till någon så här snapshot till någon text liksom, som kommer finnas där för resten av mitt liv när folk googlar det till en foto. Alltså jag förstår att folk är mer nöja. Jag blir ju först lite stött och sur och sen inser jag att fan, jag fattar det här.
Vi måste samarbeta i detta.
Det är nej, liksom en ny situation.
Alla har ju också på något vis blivit så här hobbypublicister.
Ja.
I och med att man liksom lägger upp inom något sociala medier någon gång i veckan kanske eller så här, då tänker man ju igenom väldigt mycket liksom på hela det liksom grafiska. Kan ju hända att folk bara är så här mer nyfikna nu också. Alltså att,
ja, men också,
alltså jag menar både och.
Men också en förvirring kring format. Jag tänker ofta på det så här. Jag vet inte, ofta tänker precis att folk skriver så här, folk lägger, någon skriver en lång Facebook-status och så kommenterar någon bara, åh vilken intressant artikel. Man bara, är det här en artikel? Det här är en Facebook-status. Eller jag sett folk som bara så här, åh, jag har tips på en bra roman som handlar om det här. Och folk tipsar om faktaböcker. De bara, ja tack så mycket. Man bara, det här är inte en roman. Alltså, förlåt, det kanske jag som är lite känslig. Men jag tror att folk har mycket. För kanske nu 10 år sedan så skrev jag mycket för Aftonbladet Kultur. Och då skrev jag ett mejl till min redaktör. Jag bara, jag tror det skulle vara bra om ni på nätet skrev så här, det här är en kulturartikel. Kultursidorna är en plats för debatt om samhällsfrågor och kultur. Så att folk fattar, för att folk vet inte längre vad som är vad. Innan öppnar man en tidning, typ Aftonbladet exempel, då öppnar man den. Andra sidan är ett uppslag står det kultur. Och så vet man, här kommer det vara personens åsikter och röster och så vidare. Sen kommer det vara nyheter. Det är nästa sida. Nu är det bara så här, allting är bara sån sörja på internet. Vad är det här för text? Det här är någon krönika, är det en kulturtext, är det en nyhet? Ingen vet. Och jag fick ett så snorkigt svar som bara, vadå, folk vet väl vad det här är. Eller så här, liksom, det var helt otänkbart för den här personen som svarade. Och sen, några år senare, vem hade rätt? Jo, Ida Thalén, som vanligt. Nu står det ju i de flesta texter så här, det här är en kulturartikel, det här är personens egna åsikter, bla bla. Det var exakt det jag föreslog, fast typ så här, 4 år innan.
Ja.
Och jag tror att det är en total förvirring nu kring vad för format. Så här, är det Facebook-status, en artikel, är det en publicist bakom, är det inte det? Ingen vet.
Nej. Och det är också svårt när det, du nämnde kontroll tidigare över så här bilder och texter och sånt där. Just när liksom i ungdomskulturen så jagar man ju den här explosiva liksom exponeringen också via TikTok eller algoritmer eller att man ska så här ut fort. Och då är ju liksom, jag hörde det här via en skivbolagsperson. Alla nysignade är ju liksom, det är ju en av frågorna. Liksom, vad har du för sociala medier? Oh. Vad är din TikTok-stil? Och sådär. Hur kan vi liksom spinna det här? Och dels tyckte jag det var roligt att de sa att om man får en sån här explosion, liksom, som till exempel några som hade åkt ut Mello nu, hade gjort så här, jag vet inte om jag ska bli ledsen för att jag är sist i Mello eller att jag är överst på Spotify. Så här, för att, och då hamnar ju det, då hade det blivit så här, en halv miljon views på jättekort tid.
Liksom. De sa det i videon.
Ja, precis. Och då, och gjorde någon kul gest till det liksom. Men då får man ju ganska mycket så här otrevliga kommentarer, eller man får ju jättehatisk feedback, för att då är ju så här 99% av de som ser det är ju inte ens följare. De har inte valt att följa dig. Liksom.
Så det kom
att
upp de i deras sida bara.
Ja, och då apropå den här kontrollen då, att så här, det här kommer ju läsas av så många som så här, inte är förberedda på min kontext.
Fattar eller, det så här, skoj eller fattar den stil.
Ja, eller att så här, det här är en person som har kämpat länge.
Exakt.
Det är inte ens i Sverige som huvudsaken av explosionen sker. Liksom.
Just det.
Så där är man ju också väldigt kortsiktig. Det ska ju gå så himla snabbt, allting.
Mm.
Så att det, man får verkligen vara liksom försiktig. Och det är ju absolut inte för allas psyken att hålla på med det där.
Jag fattar inte hur folk pallar. Alltså. Jag skulle jättegärna vilja vara mycket mer offentlig person. För jag tycker att jag har mycket att säga om det ena och det andra. Och skulle gärna prata i flera forum. Men jag vet inte fan om jag pallar psykiskt. Alltså det är så högt tonläge.
Ja.
Och folk är så elaka mot varandra.
Mm.
Alltså jag blir jättestressad av att ens tänka på det.
Ja.
Det är synd att det ska bara vara för dem som är så kalla och hårda. Ja. Samhällsdebatten är bara folk som inte har någon hjärta.
Ja, men det var ett annat exempel där så här en kollega som hade körat Idol för massor av år sedan. Och då hade det varit en stor stjärna där. Och sen Ariana Grande tror jag det var som så här gästade. Och då bara, så var det någon som plockade upp det nu. Att så här, för fan vad den här körtjejen sjunger falskt. Och så hade det kommit ut till så här 140 000 personer. Och så bara min kompis fick så här, ska jag, do I run with this? Eller så här, är det här, kan jag utnyttja det här på något sätt?
Ja, alltså.
Så här, att det är liksom, det har inte att göra med någonting, att någonting är bra som man har gjort eller någonting. Utan det är bara så här, första instinkten är hela tiden så här, hur ska jag utnyttja det här då? Liksom.
Men det var ju rätt tänkt. Jag hade nog blivit knäckt och bara gått och liksom gråtit.
Ja, men det är det jag menar. Man måste vara in tune med hela den grejen. Och liksom vara beredd på att kunna vända.
Nej, så jag är inte built for this. Jag har redan börjat få ångest. Nu är det ett år tills min bok kommer släppas. Jag har redan börjat få ångest över typ recensioner och sånt där. Okej, hur ska jag göra för att vara bortrest när recensionerna kommer? Men just det, då ska jag ha releasefest. Kan jag vara bortrest då? Alltså, för att så här var det inte förut. Så här var det inte för 10 år sedan. Folk var inte så elaka mot varandra på det sättet. Det har höjts tonläget. Det tror jag alla som har jobbat i kulturbranschen kan hålla med om. Och det, jag tycker det är så himla tråkigt. Det har ju verkligen lyckats att tysta människor. Jag skriver inte på kultursidan längre. Jag träffade på en gammal redaktör från Aftonbladet som bara, jag saknar att se dig skriva så här kulturartiklar. Jag bara, jag gör inte det längre för jag pallar inte att folk är så elaka. Alltså jag tycker det är alldeles för jobbigt psykiskt. Det är inte värt så här 3000 kronor på faktura för att så här behöva liksom söka hjälp efteråt. Alltså, I can't afford it. Då måste man verkligen ha en stark ego. Jag vill synas.
Ja.
Jag pallar inte. Alltså.
Nej, verkligen.
Det är väldigt synd, för det blir mycket färre röster i debatten och de som hörs är oftast människor då som har väldigt, ja, som sagt, starkt ego eller som verkligen vill så. om de inte har jättemycket att säga, vilket är topparna, så jag power to them. Men det är ju synd att det ska ta bort alla som är lite mer känsliga.
Ja.
Vi är känsliga som inte vågar.
Ja. Jag började läsa, eller jag läser på ljudbok faktiskt, Daniel Bergmans nya roman,
Hjärtat. Det känner inte till. Aha, okay.
Jättefin. Daniel Bergman är ju bland annat då son till Ingmar Bergman.
Mm-hmm.
Och hans första fru, Käbi Laretei, kan det uttalas så?
Mm-hmm.
Och det här är en bok som handlar dels om hans uppväxt och liksom arbete som filmare själv. Han var regissör. I slutet av 90-talet slog han igenom. Bland annat han gjorde de här barn Kajsa Kavat-filmerna.
Mm-hmm.
Som är Astrid Lindgren-filmatiseringar.
Ah,
och regisserade även Söndagsbarn. Mm-hmm. Som var ett sent Ingmar Bergman-manus. Mm-hmm. Som han regisserade. Men sen tog hans liv en vändning. När han 2002 släppte dokumentären Prioritet 1. Om ambulansförare. Och då sadlade han om och blev ambulansförare.
Okej, shit, I did not see that happening. I did not see that coming. Alltså jag blev så chockad.
Ja, apropå så här, tidigare pratade vi om så här förmögna människor, att de kan hoppa in i konsten, liksom. Barn till förmögna. Det här är så här, kulturbarn kan hoppa in i vården.
Vad skönt, det där är ju drömmen. Ja. Alla ska kunna röra sig som fritt som man vill.
Precis, ja, men det här var liksom en mycket större, det var en mycket bättre rutin för honom, kände han.
Okay. Så att, så här,
bara det gör en till en spännande lösning.
Han gillade det här adrenalin-grejen liksom.
Ja, exakt. Men sen är det senare i livet så råkar han även ut få en jättehemsk diagnos på en sjukdom han bär på.
Oj.
Så att den här självbiografin är väldigt, väldigt väl strukturerad. För att den liksom handlar om hans barndom, hans år som filmare och professionell och nutid. Liksom, när han skriver till sitt barn, som han kallar för Hjärtat.
Mm.
Men jag funderade på varför sådana här biografier är lättare att hänga med på som ljudböcker än romaner till exempel. Och jag tror att det är för att den mycket så här, strukturerad kring ett jag hela tiden. Så även fast han hoppar, liksom, det är tre olika tidslinjer liksom, och alla går framåt och så här, men han kan ju hoppa obehindrat mellan dem. Och så är det alltid liksom, utifrån honom till...
Och det är han själv som läser in det.
Exakt, och han läser in det fantastiskt, vilket också är en fördel. Men att han liksom, det är bara från honom till en lyssnare hela tiden.
Alltså jag tycker det är jätteproblematiskt, men det är ju lite komplicerat hur ljudböcker blir så stora, fast böcker, för att man skriver ju, jag är inte den första att konstatera det här, men när man skriver skönlitteratur traditionellt, då har man ju en uppfattning om hur det ser ut på pappret, och just i alla fall för mig, varje radbrytning, varje ny sida, varje nytt kapitel, de har en betydelse, man tar en liten paus, man andas, jag skriver väldigt mycket rytmiskt när jag skriver.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan, du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Jag tänker väldigt mycket som musik. Mm. Alltså jag nämnde tidigare på det att jag skriver, i typ 10 år skrev jag till Köln-konserten med Keith Jarrett. I princip varje dag. Och fortsätter att skriva mycket till musik, gärna så här frias liksom. Och jag tänker mycket den, nu sitter jag och viftar, ser inte det, men jag sitter och gungar typ. Jag sitter ofta och gungar när jag skriver liksom, att jag har en känsla för rytmen. i det jag skriver. Och jag skriver väldigt snabbt på tangentbordet, har jag fått veta från människor omkring mig som tror att jag typ bara, shit vad snabbt du skriver. Jag vet inte
du
hur
bara annars. Låtsas.
Ja, de tror att jag låtsas. Så för mig är det nästan som ett instrument, en känsla för rytm. Och då blir det ju så här speciellt om någon ska läsa upp det och inte då känna in den rytmen.
Ja, ja, ja.
För när du läser, så när du skrivet nästan visuellt, alltså som man ska se då, radbrytning, ny sida, det är luft, det är en känsla, det är en rytm. Ja. Plötsligt så bara ska någon läsa bla 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 bla. Det kräver ju så fall att antingen uppläsaren verkligen är i tummens rytm, eller så funkar inte alla böcker som ljudbok.
Nej.
Men alltså en typisk, en självbiografi kanske inte är liksom ett poetiskt verk på det sättet.
Nej,
alltså,
nej.
Traditionellt i alla fall, så det är ju lite mer prosaiskt. Ja, så. Ja. Då funkar det kanske lite bättre som... Också därför tror jag att thrillers och deckare passar väldigt bra exempel.
Ja.
Som inte har någon litterär ambition. Liksom. Ja.
Nej, men det, jag försökte parallellläsa Trion tidigare i höstas med boken, men det funkade inte alls.
Nej.
För att hon är inte lika tydlig med så här... Och nu är vi den 23 augusti i det här. Och hon blandar dessutom tre olika karaktärer som protagonister. Så det, då blir jag hela tiden så här, ah, men just vem är det, är som pratar nu? Var är vi någonstans? Vad är det som händer? Men den här är både väldigt vackert skriven och väldigt roligt uppläst.
Mm-hmm.
Det är också en bra grej man har med självbiografier när man läser in det. För att han kan ju till exempel... härma sin pappa.
Ja, just det.
Och det blir jättebra.
Han kan ta sig frihet.
Ja, för det kan man ju inte göra riktigt. Det blir rätt patetiskt om någon annan ska göra det. Liksom. Men han kan ju vara... Åh, det ska du göra, Sulu. Åh, det ska du göra. Så, och så, liksom, så blir det en grej. Och jag har även hört liksom... Jonas Gardell gör det här i sina böcker också.
Mm.
Att han är lite så här... Ja, det kanske lät lite så här... liksom är lite väldigt teatral. Och boken som jag återkommer... till Richard Wolffs inläsning av sin självbiografi, Riki Tikitavi, som jag lyssnar på årligen. Jaha, för den är helt, helt otrolig.
Oj, det måste jag kolla ut.
Och den, det skulle nästan... Monica Zetterlund har också läst in sin. Ah. Och det blir svinbra, liksom.
Jag tänkte faktiskt på det här i morse. Alltså, hur... Vi har ju en uppfattning, till exempel när det kommer till konst eller musik, att... Om jag är väldigt intresserad av konceptuell konst och går på en konceptuell konstutställning, då kommer jag recensera det utifrån det. Jag kommer inte gå till en konceptuell konstutställning och recensera det som en figurativ. Bara, det här var jättedåligt avbildat.
Ja, ja. Det var ingen likt.
Det var inte likt, typ så. Eller om jag går på musik och jag älskar hiphop och så går jag på en popkonsert, kommer jag inte bara säga, vad dåligt de rappade. Alltså, då man tar ett hänsyn till liksom...
Som när hiphop kom.
Ja, men lite så. Så var det kanske. Så har det varit.
Vad är det för pratsång?
De kan inte sjunga. Men jag tänkte att man får ha lite uppfattning om stilen man tittar på, eller kontexten. Men jag uppfattar att det ibland saknas i skönlitteratur. Alltså, av kritiker. Och jag tycker det... Min känsla är att det finns en väldigt stark norm i Sverige för hur bra litteratur ska vara. Det finns till exempel en särskild så här, biskops Arne-rösten. Alltså man kan nästan känna igen den man läser. Man bara, aha, det är biskops Arne. Alltså det låter väldigt mycket biskops Arne. Jag säger inte att det är dåligt eller så, men eller bra, alltså så här, det här är jättedåligt eller det här är jättebra. Det är bara så här, det här är biskops Arne, det har ett sound.
Det har ett sound.
Det var rätt. Vad nöjd jag blev med den formuleringen. Ja. Biskops Arne har ett sound. Det är lite som man kanske har kommit från men du älskar ju Beatles. Halva det här rummet är fullt med Beatles grejer
kan jag säga. Det är en studio
halva. Halva en studio.
Jag måste säga det bara. Det här, nu är du här så jag kan berätta. Det här är ju en replika av min första egna lägenhet. min man cave liksom.
Ja, det är lite man cave.
Det här jag har billighyllan och liksom de väldigt random placerade vinylboxarna och
tycker inte det
Nintendo-figurinerna.
Ja, precis. Jag saknar lite så här plastfigurer. Ja. Jag tänkte så typiskt killar. Ja, du har det.
De är där.
Ja, de är där. Jag såg inte dem. Nej, men jag tänker om man säger aha, men jag vet liksom Beatles, men typ om Apple-soundet. Eller om man gillar så här min indie-stil. Så, det är typ
Motown.
Eller Sub Pop, för som gillar indie. Alltså man vet ungefär hur soundet låter. Eller Hybris i Sverige till exempel. Det finns ett sound.
Ja.
Och så är biskopsarnen. Det finns ett sound.
Mm.
Och då ska det vara ganska allvarligt, ganska tungt, ganska experimentellt. Liksom lite dramatiskt. Och helst ska man ha på sitt fattafoto att man ser väldigt seriös och allvarlig ut. Och kanske lite djup, synnig.
Lite sårad.
Och det är liksom stilen bara. Ja. Alltså, det är stilen. Jag respekterar det stilen. Jag har inte gått på biskops Arne. Och jag har min eget sound. Mm. Och det är lite störigt för vissa människor. Man bara såhär, aha, men det här är ju inte, du kan ju inte vara en klok och djupfattare för du håller inte på så här. Mm. Liksom. Mm. Och sen finns det, ja, det finns lite olika sådana här skolor. Mm. Det är väl den starkaste skolan i Sverige med att det är kanske så här elitutbildning i litteratur. Mm. Så det, och väldigt många författare har gått där. Så att, men det har gått, jag skulle säga att gå tillbaka ganska långt i tiden att det finns den här känslan liksom ända sedan så här existentialismen och typ Karin Boye och det fanns vissa ganska tunga liksom seriösa svenska, så här, man ska helst vara väldigt djupsinnig och svår och det är bra litteratur. Och helst ska det vara lite tråkigt att läsa. Det ska inte vara för kul. Nej. Det ska inte vara underhållande eller lättläst. Det ska vara rätt så, man ska plåga sig lite när man läser det. Det där är bra litteratur. Allt annat är liksom feel good, deckare och skit, typ. Och då är det intressant, tycker jag, för att det har börjat dyka upp en ny genre, som jag pratar om i alla fall i engelska språk i världen, som är typ Goodreads eller något sånt här, alltså det heter något sånt, som är så här på gränsen mot, det är inte feel good, men det är liksom typ Sally Rooney. Alltså så här, jag har inte läst Trio, men jag gissar att den skulle kunna passa in i den genren. Det är liksom mer lättläst, fast ändå har litterära kvaliteter. Mm. Jag skulle gissa att Taylor Jenkins Reid, som jag pratade om tidigare i podden, Evelyn Jones Sju äkta män, bland annat, som skrivit, och Daisy Jones and the Six, båda två jättebra. Men de gissar jag också tillhör den här kategorin. Det är liksom väldigt lättläst som en feelgood, fast det har ändå lite djup och lite litterära kvaliteter. Mm. Mm. Och jag skulle säga att min bok också tillhör den kategorin. Mm. Väldigt lättläst. Ja. Mm. Men ja, vad bra. Du håller med. Och det här tror jag blir väldigt förvirrande för folk. För att folk vet så här, aha, en bra litteratur ska vara lite svår, lite jobbig, lite plågsam. Mm. Och helst väldigt mörk. Liksom. Och så kommer någonting här som är lite mer lekfullt, lite punkigt, lite så här lättläst. Mm. Vad är det här? Det här måste ju vara dåligt, för det passar inte in i kategorin. Och det här tänkte jag då på i mitt stilla sinne. Är det inte lite intressant? Är det inte lite som när typ hiphopen kommer och folk bara så här, du kan inte sjunga. Alltså, istället för att respektera och tänka så här, aha, nu går jag på den här sorten, nu går jag på en konceptuell utställning, då ska jag inte förvänta mig att det är måleri. Nej. Eller nu går jag på en rapkonsert, då kommer inte folk sjunga. Liksom. Nej.
Att, energin utvinns någon annanstans där. Liksom.
Ja, det finns andra liksom, sätt att uttrycka sig på. Och jag tycker det här lite grann brister och saknas i litteraturen på något sätt, att om jag läser till exempel en bok som är experimentell, då är det så, aha, då läser jag det som en experimentell bok. Då kommer jag anstränga mig lite mer. Läser jag en thriller eller en crime, jag vet inte, jag läser inte det, men deckare, då kommer jag förvänta mig att det ska vara en deckare. Liksom. Mm. Men utanför de här tydliga genrerna, deckare, romance och feelgood, finns det liksom bara ett allmänt blahav av så här litterära romaner. Mm. Och då är det så mycket upp till den individuella personen vad man förväntar sig. Och bara, men jag tycker ju om böcker som låter som... jag älskar ju Kafka. Varför är det inte det här som Kafka? Mm. Vad är det här för konstigt? Man bara, för det här är liksom en annan musikstil.
Ja.
Och det skulle jag gärna se lite mer förståelse för. Och kanske lite mer högre tolerans för. Mm. Och jag tror det kanske har att göra med att Sverige har varit så otroligt homogent så länge.
Ja.
Att vi har bara haft ett rätt uttryck för kultur, alltså för romaner.
Ja.
Så det är lite nyfiken på ifall jag har fel. Det kanske jag har. Protestera gärna.
Mm.
Eller om ni har någonting här, inne på någonting här.
Ja, men det är spännande, för när folk sticker ut och lyckas ändå, då är det ju verkligen, då är man ju set for life.
Men då har man ju en egen stil.
Ja, om man är liksom en så här P.O.E.-kvist eller någon så här, en per generation person. Men då har man ju liksom lyckats med att marknadsföra sig själv också. Just som att så här, nu ska du få något jävligt poetiskt och bra, fast lättläst och kul och humoristiskt. Samtidigt. Så det handlar ju om att rikta sin läsare lite grann.
Och man måste hålla samma stil också. Man måste fortsätta samma brand.
Ja, man får börja med det man kan då. Mm. Liksom.
Det påminner lite om, jag pratade tidigare på den om en dokumentär som kom som handlade om Kenny G som fanns på HBO. Jag vet inte om det finns i Sverige nu, men en väldigt bra dokumentär. Mm. Och han säger så här, jag spelar saxofon. Han är så här världens mest säljande soloartist någonsin.
Typ. Ja. Solo-instrumentalist.
Just liksom. Det. Och han är en nördig kille som spelar saxofon. Ja. Han utger sig för att vara jazzmusiker. Alla andra blir sura för att han låter som jazz och spelar inte bra jazz. Men han bara, jag spelar inte jazz, jag spelar saxofon.
Mm.
Alltså, han har ju hittat sitt eget sound. Och han blev ju så populär på 80-talet att de till och med var tvungna att uppfinna en genre efter honom.
Ja.
Så då, idén om smooth jazz, det är ju bara en ursäkt för att spela Kenny G. Mm. Så att när liksom radiostationerna ville spela. Folk ringde bara, vi vill höra Kenny G. Då startade de en ny station som heter Smooth Jazz. Mm. För att bara spela Kenny G i princip.
Ja. Ja.
Så att, imiterar du den stilen nu så spelar du liksom, du bara härmar Kenny G. Du kommer ingen kommer någonsin vara Kenny G. Och lite som du säger, att man... Mm. Man hittar sin nisch och sen så bara, nu är du nischen.
Ja, nej, men det sticker ju ut när Robert Wells comes to mind.
Ja,
också.
Han är Sveriges Kenny G! Oh my god! Robert Wells.
Finns bara han som spelar sånt piano. Men en sista grej som hängde med mig här nu när vi kom in på musik i Daniel Bergman-boken. För att som ambulansförare så får man så här, lära sig hur man ska kontrollera sin så här, CPR, alltså sin hjärt-lungräddning. Mm-hmm. För att ofta fylls man med så här mycket adrenalin då, så att man liksom börjar pumpa för fort.
När man kört och stressat.
Ja, exakt. Men då lär de ut att den perfekta liksom, raten för att göra det här, det är att man ska tänka på Bee Gees Stayin' Alive.
Vilket lämpligt tema också.
Ja, för den går... Och det är liksom tempot man ska ge. Pumpa hjärtat på. Men det säger också någonting, det visar ju hur tacky mänskligheten är att den heter Stayin' Alive. Och sådär. Men den säger också någonting om disco. Såhär, varför det är det som går bäst att dansa till. För att det liksom är en...
Jag tänker nu hur det låter.
Det är inte en vilopuls och Nej. Det är inte en hysterisk teknopuls, men det är en skön discopuls. Liksom.
Shit, det är lite som baktakt på något sätt.
Ja.
Alltså det är lite så. Mm.
Ja, men man kan, den ligger på så här 103-104 bpm, alltså slag per minut.
Mm.
Och om man dansar till det, då klarar man liksom flera timmar. Det är så roligt.
Wow, ja, okej, okay. Shit, alltså mind blown, det här var riktigt fet info alltså.
Ja, så disco är the heart rate of the dance floor.
Shit, alltså, men jag har ju märkt att jag tycker väldigt mycket om...
Det är min slutsats förresten, det är inte Daniel Bergmans.
Nej, jag är otroligt imponerad, Pontus.
Tack.
Cred. Jag har ju märkt personligt att jag är väldigt förtjust i bas-tung musik överhuvudtaget. Och inte lika... jag är inte så svag för den är så för distat. Liksom.
Det är för att du har så stort hjärta.
Ett skört hjärta har jag i alla fall. Jag kommer fram till, jag vet inte hur stor. Nej, men jag vet inte. Det är det här med... Jag har hängt mycket på Berghain när jag var i mina dagar.
Ja.
Och nykta, inget sånt. Men står gärna nära, gärna mycket bas. Alltså, står gärna nära högtalarna, mycket bas. Det är väldigt lugnande för mig. På vägen hit så var det en väldigt... Jag åkte tåg hit Stockholm. Var någon på tåget som jag bara fick så inte good energy från. Blev lite illa till mods. Och jag kände, jag kan inte lyssna på det här, man kan prata mer. För den höll på att prata. Jag tar på mig mina hörlurar. Och så hade jag inte med mina sådana här noise cancelling Bose. Har jag investerat i. För att slippa människors... Jag är ljudkänslig. Men har jag inte med mig dem, då har jag med mina vanliga sådana pluggar. Stoppa in dem i örat. Och det hjälpte ju inte mycket. Men då upptäckte jag att man kan ju lyssna på sådana här white noise.
Ja,
och jag hittade white noise som var så här regnskogsregn.
Mm.
Alltså jag mådde så bra.
Gud vad härligt.
Det var lite samma som någon slags takt i det, fast ändå inte typ. Alltså,
naturens brus.
Underbart.
Mm.
Satt och skrev. Men förlåt, ur fokus. Vad pratar vi om nu?
Ingenting, men jag såg Matrix 4 också.
Okej.
Har du sett den?
Nej, det har jag inte.
Det är roligt att så här, för några veckor sedan så sa jag ska nog se den på bio. Nu såg jag den på HBO. Alltså jag såg den på tvn hemma. Som ett Future. Tecken i att så här, jag ska bara ge en kort... jag har sett kanske en tredjedel sen somnade jag. Det är min...
Pappastilen.
Ja, exakt. Men... om det är på tv så känner jag att man kan hacka upp filmer även.
Mm.
Och jag tyckte om den. Det verkar vara en bra, så här, väldigt metastruktur i den. Liksom.
Mm.
Den går ju väldigt mycket ut på att så här, för 20 år sedan så skapade du ett spel som heter The Matrix. Som verkligen så här, lurade alla att gå in. Alltså den är jätte... leker med sig själv, om man säger. Det är nästan på gränsen till oseriöst att den är gjord. Den hade kunnat vara liksom en kort film.
Alltså, nu är det bara en massa remakes. Men jag pratar om det. Jag ska gå upp och gå in i det igen. Okay.
Men det är intressant att tiden mellan bio och film, tv och sådär har ju gått ner så extremt mycket.
Ja.
Och på alla Disney-filmer så här, är det ju ofta day and date med med liksom bio och film. I det här exemplet så resulterar det till exempel i en stämning från produktionsbolaget som liksom har signat på att de ska få en viss procent på bioförsäljning.
Ja,
och då så
det.
Dödar den det. Just och så, så här, på samma sätt som Scarlett Johansson ville ha mer pengar för att hennes Black Widow gick direkt till pay-per-view. Men det är en väldigt stark dynamisk rörelse i så här, hur ska vi finansiera vår film typ när tittarna bidrar med så mycket mindre pengar liksom till allting. Så här, men vi förväntar oss ändå att det ska vara de här superbudgetproduktionerna. Men vi ska ha det tillgängligt gratis hemma också. Alltså det går ner i samma avlopp som musiken lite grann.
Men vi pratade tidigare om också att de hade släppte en film, det var ju den King Richard som kom först på HBO, i alla fall i USA och visades typ så här en vecka på HBO och sen var det på bio.
Sen på bio?
Ja, och sen var det igen på HBO efter typ en eller två månader lucka. Så att de som hade tur och såg den släppas på HBO, vilket var till exempel jag, snackade ju om det en massa och var såhär, oh my god, den är skitbar, den är bara två dagar till, ja, jag kommer, ska hinna. Så bara, då har man folk snackat om det, så bara, aha, men då går jag sen på bio istället. Det var ju också
spännande.
Ja, det är lite som, de experimenterar lite såhär nu för att se vad som funkar och vad man kan göra.
Ja.
Så det är lite spännande.
Ja.
Själv är jag ju fortfarande inne på Downton Abbey.
Ja.
Jag bestämde mig för att jag skulle se alla avsnitten. Jag blev så himla överlycklig att de fanns. Jag ska bara gotta ner mig hela februari månad. Årets överlägset sämsta månad, får man säga. Det finns ingenting kul.
Nej.
Det är ju sportlov. Kul för barnen. Mm. Inte kul för vuxna. Men det är liksom bara mörkt och tråkigt och sådär. Jag tänkte, du ska ju bara njuta. Alltså, man får ju göra det bästa situationen. Har du en månad du kommer vara instängd och sitta hemma och glo, då kan du lika gärna göra det med style. Typ. Så jag började kolla på Downton Abbey, 50 avsnitt finns det och en timme var, så det är ändå liksom en heltidsarbete, en period. Och så alla mina ögonblick som jag inte är upptagen kollar jag på Downton Abbey. Och det är ju så otroligt bra. Alltså det är ju så otroligt bra skrivet framförallt. Jag är verkligen in A, det är väldigt inspirerande. Jag behöver faktiskt supportgrupp. För det är nämligen en av huvudpersonerna som man älskar mest som dör.
Oh.
Och man blir så ledsen. Jag mår så dåligt av det här. Men jag kollade upp och det var för att han slutade. De tjatade på dem, han ville inte vara kvar. För han ville inte bli boxed in i sin roll.
Guess what, you still are.
Exakt, exakt.
Men synd att du inte hör dem. Du får liksom hitta dem i såna här DVD-boxar på Myren eller någonting. När det är liksom 3-4 olika kommentarspår. Så du får en chans att se om allting. Det återupptäckte jag när vi kollade på Sopranos för något år sedan. Att så här, just det. Det brukade ju följa med liksom så att man kunde se dem varv på varv på varv.
Aha. Säsongen.
Men det kommer ju en ny film. Downton Abbey-film alldeles strax.
Så den kanske du skämtar kan med mig?
Nej, det är sant. Det är trailers ut och halabalu.
Oj, det visste inte jag. Andra
långfilmen. Jag vet inte vad den heter.
Okej. Okay. Någon annan som ska kolla på den, skriv till mig. Så kan vi...
Skriv på vår Facebook-sida.
Så ses vi tillsammans. Vem vill gå?
Ja. Nej, men det här går ju att experimentera mycket med. Och det roliga är att man gör det här på liksom nationell nivå. För det finns ju liksom... Vi har pratat lite om så här filmpolitiken i Sverige. Att den är väldigt upp till liksom nuvarande vd. Eller var det vår podcast? Det kanske var en annan kulturpodd. Skitsamma. Lyssna på alla kulturpoddar. Så får
ni lyssna på alla kulturpoddar. Och tipsa folk om våran kulturpodd. Jättegärna.
Vi vill gärna i de kulturpoddarna.
Ja.
Vi tipsar mer.
Ja, vi tipsar mer.
Men till exempel så läste jag att i Frankrike har man väldigt stark både filmkultur naturligtvis, men också kulturpolitik kring film och så här.
Även musik. Man måste ju spela musik på franska typ, på radio.
Ja, just det. Just det. Och så håller BBC på också, vet jag.
Bara att engelska är lite större språk.
Ja, kan vara. Men där har man nämligen liksom haft som regel att en film måste gå 36 månader på bio innan den får streamas i något format. Vi snackar alltså 3 år.
Oj!
En fransk film får inte visas på liksom...
Oj!
Ja, och det är ju... Då har man ju en väldigt så här styrka i sin liksom kulturpolitik. För nu kommer ju liksom Netflix och gängen och vill åt den här franska filmen för att kunna etablera sig i Frankrike, om just inte annat. Ja. För det är liksom... Det har inte jag tänkt på för det finns väldigt lite fransk film på liksom streamingjättarna. Fast det är en av de liksom största... film, så här, cineastnationerna.
Mm.
Men då går de in så här, vad kan vi göra för er för att, så här, för att vi ska få visa det? Liksom bygga i Frankrike och så här. Och då är kravet alltså från den franska regeringen, kulturdepartementet, att om ni vill visa det inom 12 månader, då får ni återbetala 25% av er avkastning från den franska marknaden som går tillbaka till fransk film och tv-produktion.
Wow.
Så att man liksom, man har ett leverage där man liksom skapar en, ja, smakar så kostar det även för er. Och även Danmark har börjat fila på det här nu senaste veckan. Att så här, vi vill att en del, för att ni ska kunna vara här, så vill vi att en del av pengarna ni tjänar på danska tittare också ska gå tillbaka som en slags skatt.
Wow.
Och Sverige som är välkomna all form av teknologi vill inte ha någon avkastning från streaming.
Jag såg häromdagen att Sverige ska satsa, var det 300 miljoner på svensk, extra på svensk film. För att det, då läste jag i pressmeddelandet som jag fick på mejlen att liksom, det är så mycket mera konkurrens nu. Typ. Mm. Alltså så att de vill liksom stärka sig mot. Och jag förstår inte exakt, men för att det har väl ökat prisen också. Men alltså när fler konkurrerar om manusförfattare och regissörer och mycket mer film görs, då höjs också priserna.
Ja, det har du rätt i.
Så jag vet inte hur mycket det har med saken att göra också. Men då känner man lite så här, alltså jag är lite skeptisk, för att jag menar, alltså det är jättebra att det finns SFI och det här att man gör svensk film och sådär. Men mycket film som görs är ju ändå bara så här, dålig underhållning, alltså verkligen inte bra underhållning. Måste det betalas av staten? Kan inte det vara kommersiellt? Och nu vet jag att folk blir sura på mig för att jag bara, mindre skattepengar till film! Men ska man ge pengar till film så ska det ju vara så lite mer så konstnärliga grejer.
Ja. Men det är så intressant för att vi förväntar oss ju att, som jag sa, att vi ska få samma kvalitet fast för inga pengar.
Mm.
Och det resulterar ju i att bidragen höjs till alla konstnärliga liksom områden, och det är ju skattepengar.
Mm.
Så liksom det som blir billigare i våra ögon, det är till exempel streamingavgifter, prenumerationer, att så här, oj oj oj, för 99 kronor i månaden så kan jag se hur mycket film jag vill. Tidigare kostade det 40 kronor per film när jag ville hyra. Men då så får jag, då går ju mer av min skatt till filmbidrag istället, liksom. För att de måste höja kulturbudgeten.
Du menar för att man måste få pengar att göra filmen?
Ja, exakt.
Eller musiken.
Så. Ja, precis. Mm. Så jag kan säga att det finns en färsk uträkning att vill man ha en medelsvensk lön från så här, Spotify Streams, så kräver det att man får 3-4 miljoner streams per månad. Och då är det per kreatör. Liksom.
Ah, så att, inte så för band.
Nej, utan liksom, exakt. Det är ju väldigt få som har det. Mm. Alltså ingen musik som jag lyssnar på har väl det.
Nej.
Utom någon låt här och där.
Mm.
Så att, och då är det liksom varje kreatör. Det är mixaren, sångaren, producenten.
Just det.
Alla som jobbar på skivbolaget behöver liksom. Och om det inte är det, då måste man ju liksom leva på konstanta bidrag från staten. Så vi betalar ju liksom en summa musiktjänst och sen betalar vi en jävla massa skatt istället som liksom är osynlig för
just
oss.
Det.
Och det, och säger man att så här, ja men jag betalar inte så mycket skatt, nej men då är det liksom pengar som tas till exempel från vård eller försvar eller andra sektorer liksom.
Mm.
Om man hade till exempel liksom köpt cd-skivor för 400 kronor per månad eller 200 som vi har varit inne på, så går ju liksom de pengarna till de artister som man lyssnar på.
Mm.
Så att det är liksom, ja, det är en väldigt
shit alltså. Lite omskakad med de här siffrorna. Och samtidigt så sitter de där på Spotify och tjänar liksom 168 miljoner i månaden. Eller om året. För någon, så här, någon chef. Liksom. Inte ens högsta chef, men någon chef. Då.
Ja, precis.
Och vi vet att Daniel Ek har ju köpt en egen ö ute i
ja, och Barcelona, fotbollsklubben också.
Och lite drönare.
Ja.
Så att, ja, nej, det är någonting håller inte.
Nej, nej.
Det kan man ju säga, alltså. Jag tror fortfarande på min idé om att ett nytt socialt medie, som också är en slags sätt att stötta eller prenumerera eller någonting annat sätt. vi får se vad den här visionen leder till. Ja, ja. Men systemet nu är ju inte hållbart.
Vi får väl se vad det sociala nätverket blir för någonting. En start är ju våra fräscha Facebook-sida såklart. Och lyssna på alla de andra kulturpoddarna också. Vilka finns det? Varje söker sin podd, givetvis. Vi har Petri Klubben, ska man lyssna på. Man ska lyssna på Kulturbarnen.
Yes.
Kan du några fler?
Britta och Paris, har de fortfarande om kultur eller?
Det vet jag inte, men man kan lyssna för att ta reda på det.
Vi kan ta av vårt segment nu.
Ja, ta den.
Du får börja.
Okej. Nu kommer segmentet kultur that I desperately need in my life.
Okej, jag säger så länge.
Ja, du får börja.
Nu kommer min culture I desperately need in my life. Jag ska ju vara med på Umeås litteraturfestival.
Jaha, skämtar du?
Litfest Umeå.
Ja.
Och det är helgen den 18 mars. Så det är ju faktiskt ganska snart. Så nu måste jag nämna det på den, för det är ju rätt snart. It's coming up.
Ja.
Och jag ska prata med översättaren och kulturskribenten Helena Fagertun. Och författaren och Augustprisvinnaren Elin Kullhed. Om min och Elins bok. Helena ska hålla samtalet och jag och Elin ska prata om våra böcker. Och våran som har en gemensam nämnare, vilket alltså min bok är, för jag som inte känner till, heter alltså Att omfamna ett vattenfall. Och det är en roman och den handlar bland annat om June Mansfield, Henry Miller och Anais Nins musa. Och sen är det också då en personlig resa i utforskandet av June. Och det är alltså genre som Helena har introducerat i Sverige under rubriken exofiktion, vilket är att använda sig av en verklig person och skapa fiktion utifrån det. Och Elin Kullheds bok handlar om Sylvia Plath.
Ja.
Eufori heter den. Och vi ska alltså prata i ett samtal då om exofiktion, jag och Elin, på lördagen där under Umeås litteraturfestival. Litfest. Så det var jättekul om någon är i krokarna. Jag ska också vara med i någon podd där och lite sådana här Litfest TV, deras videosatsning. Man kan prenumerera eller bli typ köpa en biljett, så kan man följa på internet så streaming. Och bland annat finns det Litfest TV där jag ska vara gäst också.
Shit, vad
bra. Prata med Anders Teglund som har skrivit en bok om prekariatet. Om cykelbud och sådär. Så jag ska vara med i två programpunkter där under Litfest och sen en podd också.
Kultur that I desperately need in my life är Selma Lagerlöf. För det är, som du såg kanske, så är jag i juryn för ett Selma Lagerlöf-sällskapets årliga nya stipendium. För folk som gör saker liksom i Selma Lagerlöfs anda. För andra året idag. Det ska bli jätteroligt. Och jag hade en liten episod tidigare när jag åkte till London och fixade ett nytt pass. Så var det nya sorters EU-pass och jag var lite avis för att jag hade läst att den belgiska passet hade liksom Tintins den här rymdfärjan. Den här orangea, ikoniska, spetsiga som först, på första uppslaget. Liksom. Och det skojade jag med en så här, du vet, man blir hurtig när man inte varit utomlands. Länge, så, här. Så man skojar vid desken så här. Åh, vet du vad de har i Belgien här? Så här och så.
Okay.
Och hon bara, vad har vi i de svenska då? Jag har aldrig sett dem. Och så var det liksom något, hon bara, det här är bara några fåglar. Gud vad tråkigt. Och så gick jag därifrån och så här, och sen när jag hade liksom gått förbi säkerhetskontrollen så bara, det är ju yes, det är ju Selma Lagerlöf, det är ju liksom Nils Holgersson. Så här, ja, jag var lite sen, annars hade jag självklart sprungit tillbaka och noterat det.
Ursäkta.
Ja. Men det är en fantastisk bok och jag tror inte jag har liksom läst den på länge.
Jag tror inte jag har läst Nils Holgersson. Däremot så har jag läst flera andra av hennes böcker. När jag var typ kanske 11-12 så var min favoritbok Kejsaren i Portugalien. Det var otroligt bra.
Ja.
Jag är ett stort fan faktiskt. Jag var väldigt, väldigt inspirerad av Selma Lagerlöf i mitt skrivande, i mitt liv. Jag tycker hon är väldigt, nu skulle jag säga ganska underskattad. Det känns inte som att man kanske folk läser henne så mycket längre. Jag vet inte. Det känns som att det är lite föråldrat språk och sådär.
Ja, men de stora de har haft väldigt lyckade så här pocket editions och okay. sånt. Så att de stora Jerusalem och Gösta Berlings saga.
Ja, just det. Också, just det.
Liksom, de är skitfeta och stora. Mm. Så att jag tror det håller än. Men det, förra året var det en polsk fotograf som tog hem priset.
Ja, det är internationellt pris. Nej, du berättade om det i podden, ja.
Ja, stipendiet.
En av första avsnitten, tror jag.
Ja, och så att det kan vara lite allt möjligt. Liksom. Mm. Det är ett väldigt brett. Det är inte ett litteraturpris. Så har ni idéer eller vill nominera er själva så kan ni höra av er till mig. Så.
Mm.
Det är
tips.
En bra idé.
Ja, men då ses vi nästa vecka, Pontus. Mm. Och som vanligt, vi blir jätteglada om ni tipsar en kompis om podden. Vi vill jättegärna nå fler lyssnare.
Ja.
Och det är ju alltid bäst genom att folk tipsar. För folk lyssnar ju mer på andra än om jag säger, hallå, lyssna på min podd. Det är ingen som kommer att lyssna.
Nej.
Säger ni det, jag älskar Idas podd. Då kommer de ju att lyssna. Så att, jättekul om ni gör det. Uppskattas väldigt mycket. Mm. Då slipper vi vara beroende av era skattepengar. Jag skojar, vi får inga. För podden Zoom, i alla fall. För podden.
Ja. Nej, men fantastiskt att ha dig här in person.
Mm.
Det är jättekul. Väldigt roligt. Undrar om det hörs någon skillnad. Det ska jag tänka på när jag klipper.
Ja, fråga vad ni säger. Ja. Fråga vad ni säger. Säg vad ni tycker.
Ja. Bör vi hålla oss på avstånd?
Det var bättre. Vi skulle ha en långt Putin-bord.
Ja, det är otroligt.
Då får man den bästa av two worlds.
Ja.
Både i samma rum och inte.
Härligt när meme och vapenskrallor och krigshot möts.
Oh, gud. Ja. Ska man skratta eller gråta? Mm. Men vi ses nästa vecka om vi alla lever då.
Ja, perfekt.
Hej då!
Hej då!
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock, du blir befordrad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet, och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.